Lars Kristoffersson. Anledningen till att vi ses och poddar idag, Lars, det är ju att du precis har släppt en bok som heter Alltihopa, en resa genom historien från Big Bang till idag. Det är ju onekligen en ganska lång period som du vill täcka i den här boken.
Ja, det är alltihopa.
Det är alltihopa, precis. Men jag tänkte faktiskt, innan vi börjar prata om boken, så vill jag prata lite om dig. Alltså, du är professor emeritus.
Ja, jag är gammal, har varit professor, alltså adjungerad professor på universitetet i Stockholm.
I vilket ämne?
Det hette då miljö och politik, tror jag det hette. Framförallt, och jag höll på med det väldigt länge, miljöfrågor. Ja. Fast jag började ju som astronom och jag har doktorerat i astronomi.
Det har du?
Ja, det har jag gjort. Och sen så blev det energifrågor efter det och jag höll på mycket med det och sen blev det miljöfrågor.
Hur såg den processen ut från astronomi till miljö, så att säga? Hur blev det så?
Ja, det var, jag tyckte att astronomin var lite inskränkt och dessutom så tittade jag på situationen. Jag var, ska vi säga, uppfostrad av en man som heter Hannes Alfvén, hans institution. Mm. Och han hade börjat, han var ju mycket äldre än vad jag var.
Hugo Alfvéns bror?
Nej, Hugo Alfvéns brorson eller någonting sånt där.
Brorson blir det kanske, ja, just det.
Men han hade rekryterat en massa jäkligt duktigt folk och de var ungefär 8-10 år äldre än vad jag. Och de fanns överallt, va. Så att arbetsmarknadssituationen var ganska tuff, tyckte jag. Men jag var road av det. Mm. Men sen så tyckte jag också att jag hade också ett samhällsintresse och var intresserad av politik och samhällsfrågor och blev också mer och mer intresserad av energifrågor. Jag var ju under kärnkraftstiden, gubbevars.
Just det.
Så att jag fick ett jobb då på Vetenskapsakademin när de skulle utreda ett nytt miljöforskningsinstitut, det som sen blev det här som hette Beijerinstitutet. Mm. Så jag utredde det och skrev en rapport och allt sånt där. Sen började jag jobba där också.
Men du, Hannes Alfvén är ju spännande. Jag minns ju, eller minns i fel ord för jag var inte född då, men jag vet att han skrev en bok som heter Den stora datamaskinen.
Ja, visst.
Under pseudonym, eller hur?
Ja, jag har glömt vad pseudonymen var, men Johannesson.
Kurt Johannesson eller något sånt.
Ja, sånt där.
Och vet du, det är faktiskt ganska roligt, för många år sedan så upptäckte jag att Nationalencyklopedin, alltså den svenska Nationalencyklopedin, skrev om den boken, men använde bara hans pseudonym och var alltså så ovetande om att det var Hannes Alfvén. Så jag hörde av mig till dem och sa att det här måste ni ju rätta och tala om att det faktiskt är Hannes Alfvén. Det gjorde de sen. Men i internetutgåvan av Nationalencyklopedin. Men i alla fall, Hannes Alfvén var väl aktiv i kärnkraftsfrågan, va?
Mycket aktiv också. Han jobbade ihop med Torbjörn Fälldin och sådär. Höll på mycket med det. Han var mycket aktiv i kärnkraftsfrågan och jag jobbade på hans institution och doktorerade där under ett ganska stort antal år. Jag tog det ganska lugnt och tog tid på mig.
Han var fysiker, eller hur?
Han var plasmafysiker.
Och Nobelpristagare, va?
Och Nobelpristagare. Mm. Mm. Och hans intressen låg framförallt på rymden och rymdsidan. Ja. Och han hade bland annat egna kosmologiska idéer. Så att han var inne mycket på det där också. Så att det kommer lite därifrån. Men jag har alltid haft det där intresset för de här lite större och längre frågorna. Va? Så att det har funnits med mig sedan barndomen i stort sett. Och sen fick jag utlopp för dem då på tekniskt som det här var med Hannes Alfvén var.
Och du doktorerade i kosmologi alltså?
Nej, i astronomi.
Astronomi, ja.
Utan det var det.
Och vad är skillnaden där då?
Ja, skillnaden är att kosmologin det är specifikt om universums uppkomst och utveckling. Mm. Jag doktorerade på ett mycket mindre ämne, nämligen solvinden. Den här gaserna, som vinden som strömmar ut från solen. Mm. Vad händer när den träffar planeter och vad händer när den träffar jorden? Och det är en massa fysikaliska fenomen och allt möjligt sånt där. Mm. Norrskenet hör dit och så också. Aha, så det doktorerade jag på.
Ja, vad häftigt. Ja. Ja, men du säger att det här intresset har du från barnsben. Det skulle vara kul att höra, för du är 81 år gammal idag, eller hur?
Ja.
Och du växte alltså upp, då är du född när då?
Vad 42.
Ja, just det, 42, okej. Okay. Så på 40- och 50-talet växer du upp, kan man säga.
Ja, 40- och 50-talet.
Och vad var det för familjehem?
Det var ett ganska... Ja, det var ett stabilt familjehem. Jag hade en väldigt sträng pappa, men han var då klassiker och uppfostrad i den gamla andan med stålblanka romerska citat och så vidare. Och
okay.
Var väldigt snäll och bra mamma. Men vi bodde först i Västerås och sen flyttade vi hit 1950. Då bodde pappa och mamma fick tjänst på Lidingö läroverk. Så att då bodde vi här och
Så du är uppvuxen på Lidingö?
Jag är uppvuxen på Lidingö. Vi flyttade hit 1950. Mm. Så att hela mitt vuxna liv har jag bott här. Sen så bodde jag in i stan ett tag och hade äventyr i ett kollektiv och allt möjligt sånt där. Men ja. Sen flyttade jag tillbaka.
Okej. Okay.
Men jag växte upp i ett hem och jag ser när jag tittar runt omkring mig på dina böcker så känner jag igen det här. För att pappa hade nästan hela kåken, hela villan, en ganska kraftig villa uppe i Härsby.
Ja.
Fylld med böcker, va? Ja. Som sen blev ett stort problem för honom när han blev gammal.
Ja, det
men det är härligt att vara tillbaka i ett sånt här rum där väggarna täcks av böcker. Jag har inte lika
för vi
mycket...
sitter alltså i mitt i bibliotek här på Lidingö där vi har en poddstudio precis. Så att det du ser just nu. Jag bara berättar det för lyssnarna för de ser ju ingenting.
Nej, de ser ingenting.
Ja, precis. Ja, men okej. Okay. Men din pappa var klassiker, säger du, så han var inte naturvetare alltså?
Nej, han var inte naturvetare. Men han hade naturvetenskapliga intressen. Mm. Vilket bland annat uttalades i någonting så fånigt som slår mig just nu, att serietidningar var förbjudna hemma. Han var en gammal man, han var född på 1800-talet.
Oj, ja.
Ja, serietidningar var förbjudna, men den enda serietidningen vi fick läsa var Stålmannen.
Nej, men vad roligt.
För att den hade liksom lite vetenskap och framtid och sånt där, så han tyckte så. Och
sen ska jag berätta en rolig sak för dig. Jag har ju en son som är 13 år och som kan de här Marvel-hjältarna. Och när jag säger Stålmannen, då skrattar han ihjäl sig åt mig. Du kan ju inte säga Stålmannen, han heter ju Superman.
Ja.
Nu för tiden säger ungdomarna alltså de engelska namnen på de här.
Jo, jag vet. Nej, men för mig var det Stålmannen.
Ja, för mig också.
Och Lederlappen kom lite senare.
Ja,
men den hade då ett visst liksom, futuristiskt och framtidsteknologiskt inslag. Och det tyckte pappa var roligt.
Ja, jag förstår.
Men han, jag gick latinlinjen.
Ja. Vad jobbade din pappa med?
Han var latinlektor.
Ah, var då någonstans?
På Lidingö.
Jaha, på Lidingö.
På sista åren. Och mamma var lärare i svenska och engelska och tyska. Wow. Så att jag hade faktiskt bägge två i skolan, vilket var delvis frustrerande. Ja. Men jag var en ganska dålig elev. Men å andra sidan, pappa visste ju precis när jag hade läst på läxan och sånt där också. Så han kunde förhöra mig. Men det gick hyfsat att jag klarade mig.
Men det var alltså ett intellektuellt hem onekligen.
Ja, det kan man väl säga. Ja. Det kan man väl säga.
Men tänk, din pappa var alltså född när då?
92.
1892, ja. Det är ju fantastiskt.
Ja, han var 50 år äldre än vad jag var, precis. Va? Så att det var,
han var 50 när du kom till världen.
Och det har väl både för- och nackdelar.
Ja,
men det, allt det där, det, så var det. Va?
Ja, men det är jättefascinerande. Och har han berättat mycket för dig så här, typ om första världskriget och sådär, eller?
Nej, det har jag nog fått ta reda på själv. Jag hade inte ett sånt där väldigt... nära förhållande med min pappa.
Nej.
Men han, jag vet ju vad han gjorde. Han var ju inkallad. När han talade om kriget så var det första kriget han menade. Och sådär. Sen var han inkallad även under andra världskriget. Jag var ju liten då. Men då var han inte så, då låg han i stab.
Mm.
Och vet jag. Och mamma har berättat det där också. Mm. Men... nej, men det var en pappa som bara tillhörde en helt annan generation.
Men han var den, sträng, sa du. Vad
han var
det?
Väldigt sträng.
Vad innebär det då?
Det innebär... ja, lite fysisk handpåläggning då och då. Och sen ganska tuffa principer för hur man skulle uppfostra framförallt pojkar. Vi var tre pojkar, va, så att han fick utlopp för allt det där.
Ja, jag förstår.
Men vi ska inte gå in för långt på det.
Nej, okej. Okay. Jag förstår. Men okej, okay, så du läser latinlinjen?
Jag läste latinlinjen.
Och sen, men så vaknar då ditt intresse för rymden och astronomi?
Ja, det fanns innan. Så jag var nog hela tiden inställd på att jag skulle ägna mig åt naturvetenskap. Så. Och på den tiden då, 1960 när jag tog studenten, så kunde man komplettera. Det vill säga, jag kunde gå på kvällarna och läsa in reallinjen som det heter då. Och det gjorde jag. Och sen efter det så började jag på universitetet och läste matte och fysik och kemi och sånt där. Så småningom så fick jag jobb uppe på Teknis på en institution. Och det var Hannes Alvéns institution.
Ja, just det.
Som slumpen förde mig till, så att säga. Och sen så efter det så blev det mera rymd. Och sen så småningom så blev det energi.
Då. Hur var han att jobba med, Hannes Alvén?
Han var ganska distant. Men han var hjärtlig och vänlig. Men han var ganska distant.
Mm.
Han var också borta. Han bodde ju halva året i USA.
Mm, i La Jolla, va?
I La Jolla. Han kom ju i konflikt med svenska regeringen om kärnkrafter och sådana saker.
Det.
Mm. Ja, det var mycket. Det var mycket. Eller det var mycket. Som de säger i Norrland.
Ja, just det. Okej, okay, men sen blir det alltså miljöfrågor för dig. Och du var alltså kärnkraftsmotståndare?
Ja, det var jag. Mm. Och jag tillbringade ganska mycket tid med den sortens aktiviteter. Jag var misstänksam mot de här överdrivna kraven som kärnkraftssidan hade, så att säga. Jag är inte motståndare till kärnkraft som princip, för det finns många som är det också. Men jag menar att man gjorde, jag menade att man, och menar fortfarande att man gör det delvis på helt fel sätt. Min inställning var det att man skulle börja om från början och inte använda de här amerikanska ubåtsreaktorerna, lätt modifierade, till kraftproduktion, utan man skulle börja från början och bygga helt säkra reaktorer med andra bränslecykler och massa såna här saker. Så att det var...
Okej, jag förstår.
Men det var andra i den här kärnkraftsrörelsen som var betydligt mer fanatiska än jag. Men jag tröttnade på det där också efter ett antal år. Det var då jag blev mera och mer fokusera på miljöfrågor, och framförallt långsiktiga miljöfrågor, typ klimatet och även teknisk utveckling i u-länder och sånt där. Och allt det där fick jag utlopp för då i det här på Vetenskapsakademin, på institutet. Va? Så.
Vad tänker du om dagens miljödebatt med tanke på din bakgrund och erfarenhet?
Ja, den är ju bedrövlig. Alltså den dagsaktuella, i varje fall i vårt land. Va?
På vilket sätt då?
Ja, hela klimatfrågan är ju helt så misskött och så missförstådd och så...
Berätta. Utveckla det.
Ja, det tas inte på allvar, kort sagt. Det är väl det man kan säga. Och den har blivit ett slagträ för en väldigt massa andra saker. Och vi har ju här i detta land en regering, eller ska vi säga en regeringskombination, som där många förnekar att det överhuvudtaget finns ett problem i den här frågan. Och det där är bekymmersamt, det antivetenskapliga, och det har vi ju sett exempel på i riksdagen och sånt där. Jag tycker det är väldigt, väldigt beklämmande, och det har ju du skrivit om bland annat. Jag har själv inte gett mig in i den debatten. På den tid jag höll på så brukade jag skriva stora drapor i DN och annat, men det var om energifrågan. Men nu gör jag inte så mycket sånt längre.
Men tänker du att vi går mot en väldigt problematisk framtid med global uppvärmning?
Ja, det tror jag. Det tror jag vi kommer att göra. Jag tror inte vi kommer att kunna förhindra det. Men det kommer säkert att bli sämre innan det blir bättre. Det är väl det snällaste man kan säga om det hela.
Vad tror du, hur kommer det se ut för de som är barn idag, så att säga, i världen?
Det är svårt att föreställa sig, men jag tänker mig vad jag själv trodde när jag var för 70 år sedan. Så jag kunde ju inte föreställa mig hur det skulle se ut. Men jag tror att det kommer bli tuffare. Jag tror att det kommer bli tuffare politiskt, det kommer bli tuffare miljömässigt. Men alla de här problemen, så att säga, går ju att lösa. Vi har ju principiella lösningar på dem. Och det har vi ju vetat. Det har varit en linje som jag har försökt förespråka också, att det finns lösningar på alla de här problemen. Jag nämnde det här med kärnkraften. Det finns ju lösningar på säker och effektiv kärnkraft, men man gör dem inte. Det finns ju lösningar på klimatproblemet. Det finns ju, man kan satsa på förnybart och allt sånt där. Och det har jag hållit på med ända sedan början. Jag skrev den första rapporten om förnybar energi i Sverige. Som gjordes innan någon fattade vad det var. Det var en rapport i Vetenskapsakademin som jag skrev 80 eller någonting sånt där. Så att, det jag håller på med, och det kändes mycket mer konstruktivt att arbeta för de här förnybara energin och för lösningen än att arbeta mot kärnkraften.
Så det kärnkraftsomröstningen var väl 81 eller något sånt?
Ja, 81.
Men, och var du aktiv i någon av linjerna där?
Nej, det var jag inte. Men jag hade många kamrater och andra som var aktiva. Då hade jag börjat svalna inför den här. Det var en enfrågedebatt. Ett enfrågeperspektiv för min del. För att jag var ute och fort det var något så ringde de till mig eller till de andra, så att säga, personerna i den här branschen. Det var Per Kågesson och Lennart Daléus och allt vad de hette.
Ragnar Järholm.
Ja, Tor Ragnar Järholm. Han var ju på andra sidan. Jag beundrade honom på många sätt, för han har skrivit en väldigt bra bok om naturvetenskapens idéhistoria. Fysiken och människan. Det var ju banbrytande på 80-talet. Men sen, som jag tyckte, så snöade han in på att man måste vara positiv inför framtiden. Och han hade många poänger vad det gäller befolkningsfrågan och sånt där, som han tyckte den borde man kunna kontrollera, den kommer att lösa sig själv. Och det har väl delvis den gjort också. Inte minst genom att naturresurserna har ju blivit mycket mer tillgängliga, och det här resursbristen på Ulrik och de här, den har ju inte uppstått. Men jag tyckte han var rabiat. Och vi var motståndare till varandra. Men det var en spännande tid. Och jag var lite yngre och lite mer, ska jag säga, stridslysten på den tiden.
Ja, men du har väl all rätt att ta det lugnare som pensionär.
Ja, men jag gör andra saker. Va? Ja. Så, det gör jag.
Men okej, men sen får du alltså en professorstjänst?
Nej, det var inte så. Utan jag blev utnämnd och kallad till vad heter det, adjungerad professor. Och då har man ett jobb och sen föreläser man på deltid.
Mm.
Och det var så det gick till. Va?
Mm.
Så då hade jag jobb på det här Beijerinstitutet senare på någonting som heter Stockholm Environment Institute. Så var en efterföljare till det som kom och som var väldigt spännande att jobba på. Men då hade jag den här professuren, adjungerad professur. Så det är ju ganska vanligt att folk i näringslivet och så där har det också.
Mm, mm.
Så att det var en bra plattform också att kunna jobba med. Så att det var lite doktorander och lite sånt där. Men jag kunde aldrig riktigt utnyttja den där, för att jag hade samtidigt en statlig tjänst. Jag hade startat någonting som heter Baltic 21. Så var alltså, man skulle göra Agenda 21, om du kommer ihåg det. Man skulle göra miljöplaner för olika, på olika nivåer. Och jag hade startat rörelse för en Östersjösådan som sen togs upp, och vi hade massa möten och startade en organisation och sånt där. Men då hade jag startat ett sekretariat med de här frågorna som den svenska staten tog initiativ till, eller regeringen. Och då var det nog folk där som tyckte att man kan inte vara professor och jobba för svenska regeringen samtidigt och sådär. Så att det var en massa bråk om det där.
Aha.
Så jag kom löjligt nog.
För att man ansåg att då var man inte oberoende?
Ja, på något sätt. Vis. Ja. Jag har faktiskt inte riktigt, nu har jag glömt bort mycket av det där. Men så jag kunde aldrig riktigt fullfölja det här professuren. Va?
Nej,
jag jobbade och hade doktorander och så, var med på doktors, vad heter det, avhandlingar och sådana saker, betygsnämnder och höll på. Men jag hade gärna jobbat lite mer på den sidan, på det akademiska, men tyvärr så blev det inte så. Va?
Mm. Ja, jag förstår. Men ditt intresse för rymden och de stora frågorna består ju uppenbarligen.
De fanns hela tiden i bakgrunden.
Ja,
och sen när jag pensionerade mig då för ett antal år sedan så dök de upp lite igen. Va?
Vad tycker du om, det är ju spännande till exempel med förra årets Nobelpris i fysik med entanglement och de här kvantfysik.
Ja, det är
visst, är det fascinerande?
Det är helt fascinerande. Ja. Och kvantfysiken är ju helt obegriplig, och det ska den ju vara också, sägs det. Och sådär, men det är helt fascinerande, och det sker väldigt mycket nu, och inte minst på kosmologins område. Just när man kopplar ihop kvantfysik och kosmologi.
Ja.
Oerhört fascinerande, väldigt svårt. Mycket avancerad matematik som inte riktigt är min grej.
Men
det är en...
Och det är väldigt häftigt tycker jag att vi nu har det här James Webb-teleskopet uppe.
Vilka bilder.
Ja, vilka bilder. Va?
Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja. Nej, så det tycker jag, sånt där är roligt. Va?
Ja,
samtidigt som jag vet att det är inte det som avgör världens gång. Va?
Nej, det är såklart.
Men samtidigt är det en fantastisk utveckling. Va?
Ja, visst. Och liksom den här nyfikenheten som vi ändå har som mänsklighet är ju viktig att värna, tycker jag.
Absolut, den är helt omistlig. Va?
Ja.
Absolut. Och det är bland annat därför också lite som jag tycker astronomin och den här nya rymdforskningen som har kommit de sista decennierna med de här proberna som är ute och allt det där. Det är ju fantastiskt, det är ju ett äventyr. Va?
Ja.
Lite. Man kan åka ut och titta på allt det här. Va? Det tycker jag är helt, det är ett nytt skede i mänsklighetens historia.
Ja. Nej, men jag tänker liksom, nu kommer man ju ganska snart sätta människor på månen igen, enligt planerna.
Oh.
Och jag tänker, jag var ju 5 år när man landade på månen första gången. Och du vet, man såg det på en svartvit tv och det var väldigt korniga bilder och ganska dåligt ljud. Och jag tänker liksom att nu kommer det ju vara perfekt skärpa i färg, perfekt ljud.
Ja.
Bara det kommer ju vara en hisnande upplevelse.
Ja, det kommer att vara en hisnande upplevelse. Så det läggs ner mycket resurser på det. Och jag har ingenting emot det, absolut inte. Jag tycker det är spännande, men det finns ju de som tycker att det där är ett slut med resurser. Ska man att vetenskapen är det viktiga, men det finns någonting mer än vetenskap också och forskning. Det är det här känslan av deltagande och känslan av nya visioner och känslan av nya gränser och sånt där, som jag tycker är rätt viktigt. Men det finns ju de som avskyr det här mer än allt annat.
Tyvärr
tycker jag, för forskning är nyfikenhet är avgörande för framtiden.
Ja, jag håller helt med dig. Och det är ju liksom en del av mänsklighetens grundkonstitution att vara nyfiken.
Ja, visst.
Och vilja så att säga upptäcka nya världar, så att säga.
Ja, och nu har vi ju klarat av jorden.
Ja, exakt.
Det har vi inte gjort egentligen.
Nej,
för det finns väldigt mycket både i haven och inuti jorden som vi inte förstår.
Ja,
men de stora intressant.
Landsområdena har vi i alla fall klarat av, kan man nog säga.
Vad sa du?
Landsområdena har vi
klarat av. Ja, alltså, vi vet ju hemskt mycket och sådär. Men det nya och fascinerande och nya perspektiven, de finns ju ute i rymden.
Mm. Jo, det är sant. Ja. Det är verkligen sant. Men du, nu har du alltså skrivit den här boken alltihopa. En fantastiskt fin illustrerad bok med illustrationer av Maj Persson. Och den riktar sig ju till barn, eller hur?
Ja, den riktar sig till barn och ungdom. För att den, det är ju ganska mycket text i den. Va?
Ja.
Så att den har ju klassats på, från 6 till 9 från början. Och det är ju fel, för att egentligen är det mer 9 till 12. Man kan läsa den själv om man är i den åldern. Annars får man nog ha någon som läser högt för den.
Ja.
Men det är mycket text. Och man kan väl säga så här, jag stryker inte ungarna medhårs genom att liksom förenkla allting till oigenkännlighet, som somliga barnböcker om vetenskap och teknik gör, tycker jag.
Nej, men jag håller med om det. Och den är ju upplagd som att det är ett antal resor som företag. Du kan väl berätta om själva upplägget då, boken?
Upplägget är så att jag hittar eller får tag på, jag säger inte hur, det tänker jag inte avslöja för dig heller. Nej. En tidsmaskin som jag kan åka med mina barnbarn i. Och det är mina barnbarn, och det är de som åker med mig och tittar på alltihopa det här. För de vill veta hur världen ser ut, hur världen är konstruerad.
Ja.
Och då tänker jag mig att vi gör ett antal resor och tittar på det där själv. Och då har jag fantiserat ihop ett dussin drygt, eller 14 tror jag, olika resor.
Mm, just det.
Där vi tar den här tidsmaskinen, bubblan som vi kallar den. Och från landet då åker vi, från vårt landställe, för att få lite miljö och lite hemkänsla. Va? Jag är ju ingen erfaren barnboksförfattare, kan man väl lugnt säga.
Mm.
Men jag tyckte, få någon sorts rot och fästa det här äventyret i. Va? Mm. Och så åker vi ut. Och då åker vi till allting. Vi åker till Big Bang och tittar hur det ser ut strax efter det, och det finns ingenting.
Mm.
Och vi åker till livets uppkomst och tittar på det, de här små bakterierna som kommer upp. Vi åker till hur livet fortsätter, vi åker till jordens uppkomst och stjärnorna, vi åker till galaxerna och tittar på dem. Så vi börjar i den stora perspektivens värld, så att säga. Miljarders år, och åker fram och tillbaka och tittar. Och så resonerar vi om det där. Och är med, varje kapitel är upplagt så att först så håller då, och det blir jag då i min position som reseledare, som berättar lite för barnen vad vi ska göra och vart vi ska, och de frågar och sådär. Och sen så åker vi ut och tittar på det. Och sen också när vi byter perspektiv, först är vi ute i rymden och sen mycket, och sen går vi ner på jorden helt och hållet och tittar på livets historia. När vi byter perspektiv ifrån rymden till jorden, då har vi vad jag kallar för en uppsamling. Då sitter vi ner och snackar om det, att vi byter perspektiv. Och sen likadant när vi byter perspektiv ifrån livets historia till människornas historia, som för människor och allt det här, då har vi också en uppsamling. Så att det är upplevt, inte väldigt, men ganska pedagogiskt.
Ja, det är verkligen pedagogiskt.
Ja, och det har varit svårt att gestalta det där, men jag hoppas att det...
Ja, men jag tycker det blev jättefint. Det är så kul, du har ju till exempel här en liten regelskylt för resor i tiden. Det är väldigt roligt. Aldrig lämna kvar något, inte ändra på något, och alltid komma hem efter det att man har åkt. Det är väldigt roligt.
Jo.
Alltså. Det blir tokigt annars.
Ja, visst. Nej, och det där tar jag upp sen. Vi har till exempel när vi hälsar på och gör en... Jo, jag ska säga, när vi åker till de här ställena med den här tidsmaskinen, där vi kan, där går vi ut. Vi kan ju inte gå ut i Big Bang, men vi kan gå ut och hälsa på dinosaurierna.
Ja, precis. Det
gör ni ju. Och sitter och fikar där. Och vi går också ut i Rom, till exempel. Va?
Det
gamla Rom som vi besöker.
Ja, just det.
Och det har resonerat lite runt skapelseberättelsens, eller skapelsen av vetenskapens status. Och där tappar en av ungarna då en peng. Och det där måste hon ta upp, för att tänk om arkeologerna hittar en svensk 2-krona blev romerska mynt.
Ja,
det skulle inte gå.
Det
så att jag försöker lägga in lite
jätteroligt,
poänger. Med.
Och det där är ju en klassisk filosofisk paradox ju, som man har diskuterat filosofiskt i alla tider.
Absolut. Nej, det skulle ju... Jag kan ju inte... Och jag försöker aldrig förklara på djupet någonsin vad vetenskapen och deras problem och det här med paradoxerna med tiden och sånt där, utan jag illustrerar det på det här sättet med exempel. Jag tycker det är bättre. Och det är ju så hela boken är upplagd, att jag resonerar inte om livets utveckling och sådär, utan vi tittar på det.
Mm.
Och så har jag valt ut ett antal stationer som vi åker till och tittar på livet. Det är alltså livet, kambriska explosionen, de nya, alla nya livsformer. Det är när livet, när våra förfäder då, fyrbeningarna, gick upp på land. Och kollar vi upp när de kommer upp, eller en gammel mormor kommer upp. Och dinosaurierna, då sitter, går vi ut och fikar. Ja. Och sitter där och tittar, så kommer de. Ah, nu är de för nära, nu får vi gå in igen, och så gör vi det. Och likadant när sen, efter den här stora katastrofen som vi förut också tittar på.
Fast då för 65 vi, miljoner år sedan.
66 har jag lärt mig. Man lär sig mycket.
Jaha, så det har man ändrat alltså?
Ja, har man ändrat nu. Och jag skrev också, jag har fått ändra på många ställen. Nej, okay. Så att vi ser på den katastrofen, jag försöker beskriva vad som hände och så. Och varför det blev så att det också var, tittar man på det så var ju en, det är ju en fantastisk slump. Och det gör ju att vi finns till, för att hade inte katastrofen varit, hade inte däggdjuren tagit över. Då hade inte vi funnits.
Nej.
Men alltså hade den där kometen eller meteoren eller asteroiden kommit en timme senare eller en stund senare, hade de bara missat jorden och farit runt. Nu kom den, och den slog ner på ett av de allra värsta ställena den kunde slå ner, nämligen ett ställe i det som nu är Mexiko, där jorden är ganska mycket full av kol, alltså olja och sådana här föroreningar. Och därför kunde det bli väldigt mycket sådana som sluggades upp i atmosfären. Hade den slagit ner mitt i havet, hade den slagit ner kanske uppe i Lappland eller någonstans, hade det varit mycket, mycket mindre skador som skedde, va?
Otroligt.
Nu, ja, det är helt otroligt. Vilken
och det här menar du att man vet ganska väl idag?
Allt det här vet man. Man vet ju inte exakt var den kom ifrån och sådär. Men man vet var den slog ner, och att det där var ett område, alltså en jordarter och en geologi som gjorde att det slungades upp väldigt mycket försurande ämnen helt enkelt. Va? Så, som, så, där. Så att det var maximal otur. Maximal. Det kunde ha kommit
för
senare.
Dinosaurierna, ja. Maximal tur för oss.
Ja, tur kan man väl säga för oss. Jo, nej, ja. Men det är sånt där som kommer. Och sen försöker jag också få fram, för den fokus här är ju både utveckling, men också jag tolkar den så att säga, eller beskriver den rätt mycket i termer av en skapelse. Jag kallar det för den naturvetenskapliga skapelseberättelsen.
Mm, mm.
Och kontrasterar den lite mot den religiösa skapelseberättelsen och sånt där.
Mm.
Så att det finns det perspektivet också.
För den naturvetenskapliga berättelsen är ju nog så hissnande och fascinerande.
Ja, det är, jag skriver det också. Det är ju mycket roligare än det där med Adam och Eva.
Ja.
Jag skriver inte just det, men den är ju det. Den är ju mycket mer fascinerande, den är vackrare, den är mer detaljerad. Den har allt. Va?
Mm.
De här religiösa skapelseberättelserna är för övrigt ganska, de är ganska tråkiga tycker jag. Och dessutom har de ju så att beroende på vilket folkslag eller vilken kultur som har hittat på dem eller vilken religion, så sätter de ju alltid just den kulturen främst. Va?
Mm.
Och de blir herrar över de andra, de får ett eget land, de ska bestämma över alla andra och sånt där. Så att,
visst.
Men det är ju, den här skapelseberättelsen, den har ju inte alls de egenskaperna, utan här snarare så säger den hur alla hänger ihop. Vi har ett gemensamt ursprung. Det där är ju en sak som ligger under det jag vill berätta om i boken, att allting har ett gemensamt ursprung. Allting hänger ihop. Va? Och det, jag gör inte någon så att säga ideologi av det, men det ska hoppas att folk förstår att det är så. Så den här skapelseberättelsen, istället för att som de religiösa betona skillnaderna mellan vi och dem, som ju väldigt ofta är fallet, va?
Mm.
Så betonar ju den här naturvetenskapen betonar ju gemenskapen, allting.
Mm.
Ända från det första livet. Jag ändrar från Big Bang.
Mm.
Att allting hänger ihop.
Ja.
Och det är ju ett spännande perspektiv. Nu räknar jag inte med att alla ska kunna ta det till sig. Framförallt inte barnen. Men då får jag åtminstone veta lite hur det är.
Mm, mm. Ja, men det är otroligt. Jag tänker också, det hänger ju faktiskt lite ihop med kvantfysikens världsbild också, av att saker och ting inte är separata objekt, utan som Nobelpriset som gick till sammanflätade partiklar nu, att de hänger ihop också i den meningen.
Ja, men blanda inte in det nu, va?
Nej, men det är ändå
intressant. Jag har avstått från att, och det skulle man kanske göra en ny bok av, åka in i naturvetenskapens, materiens värld. Vad består allting av? Va? Åka in på olika djup där och göra olika djupdykningar.
Ja, det är nästa bok.
Det skulle kunna bli det. Jag får se om jag är klar. Men jag har avstått från att göra det, för det här är ju en bok skriven då för typ målgrupp 8-9-åringar kanske.
Ja, precis.
Och, så jag nämner väl ordet kvantfysik i förordet kanske säger att det där ju håller jag inte jag på med, utan Nej. Det här är lite mer handfast. Vi tittar på de som finns. Och...
Men du, berätta bara, om jag får snöa in lite på det här med 66 miljoner år sedan.
Ja.
Vet du någonting om hur man har kunnat fastslå att det var just för 66 miljoner år sedan? Och varför har man ändrat från 65 till 66? Vet du det?
Jag skulle tro att det har att göra med radiologiska dateringar av de geologiska spåren.
Aha, okay.
Att man har tittat på dem helt enkelt.
Okej, jag förstår. Mm.
Ja. Men det där är för några år sedan. Och det är ju ingen jätteskillnad. Men det är faktiskt så att numera så ska man inte säga 65, man ska säga 66.
Ja, men det är jätteintressant. Jag visste inte det.
Jo, alltså, vi lär oss ju hela tiden.
Ja, det är klart. Kan du säga någonting om vad som faktiskt gjorde att dinosaurierna dog ut då? Vad var det som...
Ja, det där vet man ju inte, för att det var ju så att egentligen överlevde inga varelser som var större än en hund ungefär, va? Utom krokodiler. Och då kan man säga, varför överlevde de? Jo, de kunde ju gräva ner sig i dyn och sådana saker och vara i vatten, va? Men av någon anledning så dog de alla de stora. Det måste ha varit ett fruktansvärda syne.
Mm.
Och det hade ju att göra med flera saker på hur den här katastrofen gick till, va? När den här meteoriten, eller vad vi kallar den för det, slog ner dem.
Mm.
Så slungades det upp en väldig massa jord, en väldig massa småsten och så här, högt upp i atmosfären.
Mm.
Och det där spred sig. Och sen när de föll ner så blev de genom friktionen så varma. Så att det var alltså, de värmde upp hela atmosfären runt nästan hela jorden till ungefär 300 grader.
Aha.
Så det var rena ugnen. Det var som en bakugn. Va? Och då dog alla de stora. Och då kanske några klarade sig, och fåglar klarade sig. De kunde ju flyga kanske till skyddade dalgångar eller någonting sånt där. För fåglarna var ju de enda dinosaurierna som klarade sig. De var ju dinosaurier. Mm. Men allting annat dog. Sen var de små däggdjuren, de levde ju ofta i hålor. De hade ju den underordnade rollen i början. Så att de levde i hålor och kunde klara sig.
För de var ju mat åt dinosaurierna, så att säga.
Ja, de hade ju separata, egna ekosystem. Så de levde ju tillsammans med dinosaurierna. Och det fanns ju däggdjur som levde på små dinosaurier. Så det är intressant, och det där har man börjat lära sig mer och mer om, va? Men jag går inte in på sådana saker. Det blir för mycket ibland. Jag får försöka hitta dem lite övergripande.
Visst var det så att många dinosaurier hade fjädrar på kroppen?
Ja, det vet man numera. Att många hade det. Inte kanske till och med tyrannosaurusen var fjäderklädd.
Jaha.
Men det vet man inte. Men vissa dinosaurier vet man är fjäderklädda. Ja. För att det har man har hittat fantastiska fossil som är så oerhört detaljerade så man ser de där fjädrarna.
Ja.
Så att, det har omvärderats en hel del. Det var ju till exempel också varmblodiga och sådär.
Ja.
Och var ju jävligt begåvade och duktiga. Och de hade ju allt, va? Mm. Hade de fått vara kvar så hade vi varit dinosaurier idag. De var framgångsrika i 140-150 miljoner år.
Mm.
De hade bara en jäkla otur, va?
Det var det.
När man tänker på den där stenen, hade den bara åkt lite vid sidan av så.
Otroligt.
Ja, det är helt otroligt.
Men sen skriver du också, ni gör ju en rundtur i Vintergatan.
Ja.
Eller hur?
Ja, just det.
Och galaxer. Mm.
Och där hade jag hoppats att jag skulle kunna få några bilder, men det hann vi inte med.
Den fjärde galaxen, eller fjärde resan menar jag, är ju till galaxerna. Och det är ju så fascinerande nu med James Webb-teleskopet, de bilderna på galaxer som är...
Ja, visst. Och på de här molnen och allt det här. Tyvärr så hann vi inte ordna de här bilderna. Det var ett stort pensum för min illustratör Maj.
Ja, hon har gjort fantastiska.
Hon har gjort fina bilder, så vi hann inte med.
Nej, jag förstår. De är otroliga faktiskt.
Men det är ju...
Men sen kommer vi ju faktiskt fram till de första människoaperna. Och det där är ju också, tycker jag, så kul. Jag minns ju att när jag gick i skolan så tror jag att man fick lära sig att neandertalarna var våra förfäder. Men det var de ju inte alls. De finns ju med.
Vi har ju ett par procent.
Ja, exakt. Men framförallt så levde vi ju parallellt med dem fram tills för 40 000 år sedan.
Nej, och de fick ju jättedålig press. Eller de har under åren fått en jäkla dålig press. Va? Stora, brutala idioter.
Ja, jag vet.
Icke
de alltså. Hade ingen bra PR-agent.
Nej, definitivt inte. Utan de var ju begåvade. De stod på samma nivå som våra homo sapiens.
Mm.
Nej, jag är väldigt sympatiskt inställd efter att ha läst rätt mycket, eller försökt läst mycket, till neandertalarna. Mm. Och det försöker jag få fram i den där. Och jag valde ju att vi skulle besöka dem i första hand, så att säga. Mm. Och då kommer våra förfäder på besök dit. Va? Mm. Och då är det lustigt att neandertalarna är ju vita. Våra förfäder är ju svarta.
Ja, just det.
Då var ju det ganska många generationer efter att de kom upp. Ja. För att neandertalarna hade ju invandrat till Europa för ungefär 1 miljon år sedan och funnits där. Mm. Och sen då för 50, 70, 80, 90 tusen år sedan så kom våra förfäder in. Och de kom
från Afrika, ja.
Och de var svarta.
Ja. Ja.
Naturligtvis, beroende på att de hade levt under sådana klimatiska förhållanden.
Ja, 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 precis.
Så jag tyckte att neandertalarna hade fått, jag vill bidra till den goda pressen.
Jo, men det är bra, för att jag hörde också Svante Pääbo som vi har gett ut också en bok av. Han hade ju en föreläsning på KI när han var här för att ta emot Nobelpriset. Som jag bara lyssnade på. Och då berättade han ju att man har kunnat identifiera någon viss gen som kommer från neandertalarna som gör att man är känsligare för smärta än vad man är annars. Mm. Mm. Och så han sa just det, att de var egentligen mycket mer känsliga människor än vad vi är, så att säga. Tvärtom till det här hårda, brutala
bilden. Ja, och det är lite konstigt, för att deras livsstil var ju en ganska tuff och rå jägarlivsstil.
Ja, ja, visst.
Och nästan alla fossila skelett av neandertalare som man har och har sett har ju ganska stora skador. De fick väl hoppa på de där jäkla ullhåriga noshörningarna och strypa. Nej, men det är spännande. Och sen så då kommer vi in på ett annat favoritämne för mig, det är de gamla grekerna.
Ja, för det är ju också den elfte resan är ju till den antika Grekland.
Precis.
Och de första filosoferna.
Ja, och det valde jag de där första filosoferna. Men kan man ju tycka att Sokrates och sådana här kanske är betydelsefullare. Men jag tror inte det. Jag tror att Anaximander var kanske den mest betydelsefulla. Ah. Och Thales, det var ju de första filosoferna som började fundera över var kommer allting ifrån.
Ja.
Det kan inte vara Gud, utan det där måste ju finnas någon grundorsak, något grundämne. Hur gör man? Mm. Vad ska man tänka? Thales trodde att det var vatten, och det kan man ju förstå. Det kan ju vara hårt, och det kan vara gasformigt, och det kan vara allt möjligt. Men jag tyckte den största av de här tänkarna, det tycker jag var Anaximander. Han var den som först, tror jag, insåg att jorden svävade fritt i rymden. Han hade också den idén att människan kommer från fiskar som har gått till land. Mm. Även om han inte var som Darwin och sådär. Men han hade de här idéerna. Ja. Alltså. De tänkte väldigt fritt och tänkte väldigt bra. Och sen efter dem då, ett par hundra år efter det här, de var ju Miletos när jag är där och skålar med dem och har trevligt. Så.
Ja, just det. På din resa, ja, med barnbarn.
Ja, med ungarna. Mm. Nej, det var spännande att kunna försöka beskriva dem. Och då, sen så kommer vi till romarna, och då menar jag, och det tror jag att man kan säga ändå, att det romerska samhället var för jäkligt. Va? Det var en blandning mellan Nordkorea och Nazi-Tyskland ungefär. Va? Plus att det var helt korrupt. Ja. Men det var en militärdiktatur, och de gjorde ju mycket annat också. Det gjorde ju grekerna också. Grekerna hade ju en baksida med slaveri och krig och sånt där hela tiden.
Ja.
Men jag försökte lyfta fram här lite så att man kan få en känsla för lite olika skeden i historien.
Ja, ja, men du berättar ju bland annat om de blodiga föreställningarna på Colosseum.
Ja, just det. Det tyckte ju ungarna. Det tyckte de faktiskt. Det skulle vara jättekul att se. Kan du inte skriva någonting om det? Jo, jag ska göra det. Ska du få se. Och det förstod man. Ja, nej, men så, sen besöker vi då som avslutning Galilei, en hjälte, och Darwin, en annan hjälte. Va?
Ja, ja, det är klart.
Ja.
Där sen, hänger Darwin, ser du kanske?
Ja, ja, det är absolut en klassiker. Då, du känner ju ändå med porträttet i boken, det blev bra.
Ja,
nej, så att och sen resonerar jag lite på slutet om vad vi är och hur det är. Och där, som du kanske märker också, där har jag ju undvikit att ta upp det här med modern fysik och kvantfysik.
Jo,
och
jag vet.
Jag nöjer mig med det här. Nu här ger de perspektiv, tycker jag.
Ja,
det var ju en resa för mig också det här. Det var ju mycket att läsa, och min bokhylla är inte alls så här stor riktigt, men den utvidgades ganska väsentligt.
Ja, det kan jag tro.
Ja.
Men du, hur många barnbarn är det?
4.
Och hur gamla är de i verkligheten?
De är 7, är väl den lille Axel, och sen är han 9, 10 och 12.
Ja, just det.
Ja. Är lite äldre.
Ja, men det är ju perfekt ålder för den här boken.
Jo, ja.
Vad tycker de om boken då?
De tycker att den är bra, det säger de till sin farfar och morfar naturligtvis.
Ja.
Men de tyckte det var jättekul, och jag har ju försökt utnyttja dem. och prata med dem om det här också. Och har fått, de äldre barnbarnen har ju kommit med lite idéer faktiskt. Va?
Ja, det är ju perfekt.
Och önskemål och sånt där. Mm.
Så de har varit med och påverkat texten?
Ja, en del har de varit.
Men det är jätteroligt.
Ja, faktiskt jätteroligt.
Nej, men ja, vilket härligt underbart projekt att ha med sina barnbarn.
Ja, det är väldigt roligt att ha haft det här projektet med dem. Va?
Ja, det förstår jag.
Ja. Det är egentligen, jag skriver ju lite, ja, du förstår. Att det är trevligt att kunna skriva för och om sina barnbarn.
Ja, det är klart. Det är ju strålande. Lars, vad spännande. Har du några seriösa tankar på att skriva bok nummer 2?
Ja, jag har seriösa tankar. Mm. Men jag får se, det hänger ju också ihop med... vad ska vi kalla det för? Det kognitiva, va? Ja. Att bli äldre.
Ja.
Och det hänger ihop med arbetet, det skulle jag inte dra mig för. Och det kan ju hoppa in också i gamla minnen och sånt där. Vad den i så fall ska handla om den ska vara en uppföljare till den där. Eller om jag ska skriva om hur klimatets framtid ska
det
behandlas.
Är
det är ett annat ämne jag funderar på. Ja. Men jag får se.
Du får se.
Man ska inte försöka bita av mer än man kan... vet du, tugga mer än man kan bita
av. Nej, det är sant. Men följer du mycket, så att säga, vetenskapsutvecklingen och läser böcker och så om det nu? Ja. Vilket område tycker du är allra mest spännande just nu?
Ja, det tycker jag är rymden och kosmologin och astronomin. Det tycker jag är mest spännande.
Ja.
Det mest oroande där man skulle behöva ha hända saker, det är dels den allmänna inställningen till vetenskap. Va?
Mm.
Att man kan få ta bort på något vis inflytandet från alla de här idioterna. Va? Och få till en mer rationell synpunkt. Jag kan berätta en anekdot förresten, som har att göra med det här. Vänta. Jo, jag började skissa på de här sakerna för ungefär 10 år sedan. Så är det på de här idéerna. Mm. Hur taget att skriva någonting om universums utveckling.
Mm.
Och då det var ju den vevan också som David Christian kom med sin första bok.
Mm.
Och det är ju så att astronomerna har ju länge hållit på med det här. De har ju skrivit massor av astronomiböcker om universums utveckling. Och så. Men de går ju inte vidare in på historien och in på biologin och sådana saker. Men då gjorde jag så, jag tänkte ändå jag skulle försöka sammanfatta de här sakerna till alltså hela utvecklingen från universum, från Big Bang och framåt. Så jag gjorde ett tv-manus.
Mm.
I 12 delar eller 15 delar. Och jag hade samarbete då med en kollega på universitetet som hjälpte mig, han både pedagog och geolog och har föreläst om såna här saker, va? Historien. Och en barnboksförfattare. Så jag skrev ihop tillsammans med dem ett manus då i 10 olika scenerier. Jag tänkte med en tv-serie på UR, va?
Mm.
Och ja, det är en hemsk historia i alla fall. Så gick vi upp det då, när barnboksförfattaren som var med, en välkänd sådan, hon introducerade mig till den nya chefen på UR som fanns då. Det här var väl ungefär 10 år sedan drygt. Va? Och när jag kommer dit då är de med, de här 2 personerna också. Så vi skulle tillsammans presentera det här som ett projekt. Om de skulle kunna tänka sig göra en serie tv-program med det här perspektivet och gå på UR. Då är det en ung kvinnlig chef som sitter där. Och hon, gör det hela historien kort. Dels hade de bjudit dit något som kallade för en expert. Och han var någon form av samhällsvetare. Och hon hade sagt, ja, han vet ingenting om det här. Så han vet, jag vill att han ska få höra från din mun direkt vad det är du vill. Va? Så får han avgöra sen. Vilket jag tycker är en ganska konstig inställning om man ska försöka sätta sig in i ett projekt. Men det var inte, det verkligt intressanta kommer sen. Va? Och det var när jag började berätta om hur man skulle ha Big Bang och skapelse. Jag började berätta om skapelse, jag kallade det för en skapelseberättelse. Och sånt där. Så efter ett tag, så mulnade hon. Där kan vi inte ha så. Vi kan inte ha en sån här beskrivning av den skapelseberättelsen. Det måste kompletteras då med den religiösa berättelsen också. Vi måste ju visa bägge sidor.
Amen.
Och framför allt, och det här är alltså nästan ordagrant citat. Framför allt sa ni, tänk på förorterna med alla invandrare. De kommer ju att bli helt förtvivlade på något sätt över att det här inte stämmer. Va? Och... hon sa så, att hon måste ha ett kompletterande perspektiv från framförallt då den muslimska skapelseberättelsen för att lugna ner ungarna i skolan.
Ja. Det är inte klokt faktiskt.
Nej, det var inte klokt. Det var, och jag var ju alldeles chockad. Va? Så att efter ett tag så vevade jag väl ner. Och vi gick då, vi tre. Och vi var lika chockade alla tre, va? Över det här. Mm. Och sen hörde jag aldrig av mig. Och jag vet inte.
Och det var Utbildningsradion alltså?
Detta var Utbildningsradions nya chef. Någon gång för 10-12 år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var. Men jag fick det där bemötandet då också. Som också för jag menar, jag är ingen idiot. Va? Men jag kan vara dum och fånig och inskränkt. Och dadan, va? Men ett bemötande så här. Mm. En ung människa.
Ja, men jag förstår det. Framförallt så är det ju väldigt farligt om man börjar tro att vetenskap är en ideologi bland andra.
Ja, visst, liksom. Och det var det hon gjorde. Mm. Det var hela, så hon var väldigt klar och öppen på det här. Mm. Hon sa att det här går inte. Va? Vi kan inte ha det här. Och mina två medföljare, de var också lika chockade som jag. Men det där var ju ett intressant... Det blev en utgångspunkt också. Jag tänkte, här måste man... Fan. Ser man inte kan göra någonting åt det här. Va? Mm. Och då jobbade jag med andra saker. Höll på med koldioxidinfångning och hade lite bolag och sånt där. Mm. Pensionär. När det där lättade lite så tänkte jag, nu gör vi ett försök. Och då satte jag igång med den här boken och tänkte, nu skriver jag en bok för barn och ungdom. Just för de här som vi skulle, istället för tv-serie. Mm. Och då blev det här med resorna och sånt. Men så det var både nyttigt och väldigt avskräckande.
Ja, jag förstår.
Besöket på UR då.
Ja.
Genom alla jäkla säkerhetskontroller och hinder. Ja. Nej, det var helt sanslöst. Jag kommer aldrig i mitt liv att glömma det. Och inte de andra heller. Va?
Nej.
Två. Så att det är inte mitt påhitt utan... Nej, men så, och du har säkert sett på det i många.
Oh ja.
Du som lever just i den världen.
Ja, jo, men visst har jag gjort det. Jag blev inbjuden till en gymnasieskola i Södertälje för några år sedan för att prata om evolution. Och det var faktiskt rektorn som ringde och sa att kan inte du komma hit därför att en av våra lärare har bjudit in en annan person som ska prata om det här. Och det var Mats Molén som har det här... Föreningen Genesis, alltså kreationistföreningen okay, i Sverige.
Okay.
Och en lärare på skolan har alltså bjudit in honom att föreläsa om hur det egentligen har gått till, det vill säga inte då evolution. Och rektorn sa, kan inte du komma också så att åtminstone det blir en motpol till det här. Och det var fascinerande, för då märkte jag att en mycket stor del av eleverna trodde inte alls på det jag sa.
Nej, det är ju så, men... Religiösa skapelseberättelsen leder ju stenhårt över det vetenskapliga. Tittar man globalt, va?
Ja.
Det gör ju det. Räknar blir som anhängarna.
Ja.
Det är det som gör. Och i det perspektivet, nu ska man inte, jag vill absolut inte överdriva mitt bidrag. Det är väldigt litet. Men det är den andan ändå som jag
men visst, det är helt klart att det är det. Och det här har ju varit ett problem även i svenska skolan. Åsa Wikfors har ju skrivit en del om detta. Ja. Att man har liksom... kursplaner som är väldigt ängsliga kring de här frågorna och så.
Det är så löjligt som man blir alldeles tokig. Va?
Men du, jättekul. Vi ska avrunda. Det är en väldigt fin bok, måste jag säga. Och det ska bli kul att se hur den tas emot av ungdomar. Och så får vi se om det blir en ny bok framöver. Det återstår att se.
Ja.
Lars Kristoffersson, stort tack för att du var gäst i Fritankens podd.
Trevligt att vara här. Tack.